السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا كل أن يكون دبقرينا دبلسين دبوكا رياض الصالحين av Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi har ju påbörjat de kapitel som handlar om al-janaiz, som handlar om begravning, döden, begravning och vad som är relaterat till detta. Och inshallah idag, om Allah underlättar, kommer vi försöka läsa färdigt detta kapitel bi-idhnillahi ta'ala. Och vi stannade vid kapitel 157. Kapitlet vad man läser vid janazabönen. Och ni vet ju alla vad janazabön är för någonting. Om någon dör, en muslim dör, så ber man en speciell bön för den som har dött. Att Allah azza wa jalla ska förlåta personen. Och det här är jätteviktigt att känna till. För det här är någonting vi alla kommer att vara med. Vi kommer alla förlora någon som vi håller kär. Någon i vår närhet kommer att dö. Är det inte så? Eller kanske vi själva kommer att dö. Och då kommer folk att be för oss. Så det här är inte en fråga som är relevant för vissa och irrelevant för andra. Utan det är en fråga som berör alla muslimer. Och subhanallah, vi har ju gått igenom att muslimen har rättigheter. Haqqul muslim. Skyldigheter, rättigheter. Mot de levande. Men till och med mot våra döda bröder och systrar har vi skyldigheter. Och att vi ska begrava dem på bästa sätt. Så att det är jätteviktigt och angeläget att vi lär oss dessa frågor. Inshallah ta'ala. Och vad är det man gör då en person har dött? Imam Nawawi, han beskriver här kortfattat begravningsbönen. Salatul janaza. Och han säger att den är arba takbirat. När man säger Allahu Akbar 4 gånger. Och han säger att man söker skydd den första gången. Yani a'udu Allahu Akbar. A'udu billahi minash shaytanir rajim. Och sen läser man al-Fatiha. Och sen Allahu Akbar. Och så sänder man salat över profeten alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Och han säger det bästa är att fullborda denna salat. Yani salat al-Ibrahimiyya som det kallas för. Yani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Och så vidare. Nej. Och han säger att man ska inte lägga till det som vissa okunniga människor gör, att de här läser inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Det har ingenting med saken att göra. Och sen så säger man då Allahu Akbar en tredje gång, och då gör man dua för den avlidne och för resten av muslimerna, som inshallah kommer att nämna i detta kapitel. Och sen gör man takbir en fjärde gång, och då gör man också dua. Och bland de bästa av dua är att man säger Allahumma la tuhrimna ajrahu, och det kommer vi inshallah också att nämna. Och han säger att det som är rekommenderat är att man gör en lång dua för den avlidna. Ja. Och det kan man också göra efter den fjärde takbir, nämner han här. Ja. Så kortfattat, janazabönen är då, består av 4 stycken takbirat. Och det är den enda bönen som inte har någon ruku och sujud. Har ni tänkt på det? Janazabönen är den enda bönen som inte har ruku och sujud. Men den är salat. Du måste vara vänd mot qibla. Du måste ha wudu. Det är salat. Men du gör ingen ruku och du gör ingen sujud. Och det är också den enda bönen som man får be på en begravningsplats. Ni får inte be någon annan salat på en begravningsplats. Utan den enda bönen som man får be är en janaza. Men även där är det rekommenderat att man ber den utanför begravningsplatsen. På det som kallas för en musalla. Det är den platsen som är avsedd för att be över de avlidna. Och där brukar finnas i de muslimska länderna. Men skulle man ha missat att be janaza tillsammans med folk, man kommer sent, så kan man göra janaza vid graven. Okej, som profeten alaihi salam gjorde för kvinnan som hade dött, som brukade rengöra hans moské, alihi salatu wassalam. Na. Tayyib. Sen så nämner författaren hadith Abi Abdurrahman Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att profeten alihi salatu wassalam bad över en janaza. Och jag memorerade från den duan som han gjorde att han sa: Allahumma gfir lahu. Här är det viktigt att vi sa när man gör salat janaza, i första takbir söker man skydd hos Allah, och sen al-Fatiha, andra takbir salat al-Ibrahimiyya, tredje takbir gör man dua. Okej? Och de lärde har sagt att dessa dua som vi kommer att nämna är de bästa. Men kan du inte dessa dua, så får du göra vilken dua du vill, till och med på ett annat språk än arabiska. Kan du bara säga Allah förlåt honom, Allah ge honom paradiset och så vidare. Men det här är de bästa dua. Okej? Och subhanallah, ni kommer höra att de är så vackra. Sahaba sa, efter att de hört dessa dua: jag önskar att jag vore den som var död och att profeten gjorde denna dua för mig. En så mäktiga var dessa dua som profeten alaihissalam gjorde. Så vad sa han då? Allahumma gfir lahu. Och Allah förlåt honom. Warhamhu. Och ge honom rahma. Wa'afihi. Och skona honom. Wa'afu anhu. Och överse honom. Wa'krim nuzalah. Och ära hans välkomstplats. En nuzul är vad man får som gäst när man möts av världen. Det som du bjuds på av världen när du är en gäst. Då får du nuzul. Han kommer fram med mat, med kanske te eller kaffe och sötsaker. Det är nuzul, en välkomst. Fika eller mat eller liknande. Så han säger här, och ära hans välkomst yani i paradiset. Taib. Wasi' mudkhalahu. Och bredda hans plats. Mudkhal yani platsen han ska föras in i, vilket här är graven. Och som då har nämnts i hadith bara, så kan graven expanderas, den kan bli stor för de troende. Den är otroligt stor, bred. Han får ett fönster från paradiset, ett doft från paradiset, och han får ligga för en säng av Jannah. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. Och tvätta honom med vatten, snö och is. Och rena honom från hans synder så som du renar en vit thawb från dess smuts. Och byt ut eller ersätt för honom ett hem som är bättre än det hemmet han hade, och en familj som är bättre än familjen han hade, och en fru som är bättre än den fru han hade. Och låt honom träda in i paradiset och rädda honom från straffet i graven och straffet av elden. Och så sa sahabin att jag önskade att det var jag som var i hans ställe, att jag fick den här dua. Och subhanallah, väldigt vacker dua. De har då ber att Allah ska förlåta personen, Allah ska ge rahma, skona, överse personen, ära personen då den välkomnas i paradiset, och att personen ska få en ärofull viloplats i graven, och att personen ska tvättas från dess synder. Och här finns en faida, så många faid. Tvätta honom från hans synder med vatten, snö och is. Varför inte bara säga vatten? Är inte snö och is vatten? Är det inte det? Nej, ikhva. Abdallah. Snö och is, är det inte vatten? Så varför säger vatten, snö och is? Är det någon som vet?
Alla olika synder
man har. Man ser här färgen. Det här är en lätt betona. Och inte bara det. Man säger att synder har en harara. Synder är varma, de är heta. Vem är det som uppmuntrar till synder? Shaitan. Och därför ibland en person som syndar och shaitan går igenom ådrorna, han känner sig het. De har en harara. Och inte bara det, som ulema, som Uthaymin nämner, det leder till en värme, yani helvetet. Synder leder till någonting varmt. Så yani tvättar bort hans synder och kyl ner personen. Taib. Och så säger han också, betonar på detta, och det här är också en annan fejda: rena honom med vatten, is och snö. Det är ett bevis på att det är tillåtet att göra vudu med snö. Om någon frågar, och jag har fått den här frågan, speciellt vi som bor i Sverige, Du är ute i buschen på vintern och du har inget vatten. Kan du då göra wudu med snö? Kan man det, Zakaria? Kan man göra wudu med snö? Absolut, säger han. Men det finns det ett villkor som de lärde har sagt. Och det är att det är som slasksnö. För du vet om det är så här minus 20 och du tar snö och gnuggar på huden, vad händer? Du river det, eller hur? Det gör ont. Och ingenting, det blir lite blött. För att det är så kallt och du skadar dig kanske. Men om det är slasksnö till exempel och lite mjuksnö och den smälter på huden, då är det okej. Okay, för då har du tvättat. Men om du gnuggar is på huden, då har du inte tvättat det. Hänger ni med? Så att det måste vara de kriterierna. Att man kan tvätta sig med den här snön. Ahsanta. Och sen så nämner han och renar honom från hans synder så som du renar en vit thob från smuts. Varför sa han här vit thob och inte en thob? Varför sa han inte bara så som du renar ett klädesplagg eller så som ett klädesplagg renas från smuts? Varför just vit? Nej, för smuts syns mera på vitt. Yani, vad han vill säga här, yani lämna honom syndfri. Varför? Om jag tvättar en svart thob, eller en syster tvättar en svart abaya, och den har en fläck på sig, en fläck, ketchup eller någonting som inte går bort. Hon tvättar den, den är helt svart, den ser ren ut, eller hur? Men fläcken är kvar. Vilket inte gäller på vita kläder. Om det är någonting smutsigt kommer det stanna kvar, det kommer synas. Men när det vita är helt rent, alltså, då vet du att det är 100% rent. Hänger ni med? Så han nämner här vit för att betona att han ska bli helt ren från synden. Okej? Okay? Och sen ber han Allah Azza wa Jal att ersätta och byta ut för honom hans hem, hans familj och hans fru. Yani, och att ge honom någonting bättre. Yani, ge honom Jannah, där ett hem som är bättre än hans nuvarande hem. Och allting i Jannah är bättre än vad som finns här på dunya. Eller hur? Profeten alaihissalam har nämnt att lamawdi'u sawt, yani platsen av en liten piska som folk hade till kamelerna förr i tiden, i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Är bättre än dunya och ma fiha. Yani, 1-2 meter i Jannah är bättre än allt som finns på hela jorden. Så ingenting i dunya är bättre än vad som finns i akhirah. Så byt ut för honom ett hem bättre än hans hem. Och en familj bättre än hans familj. Och en fru bättre än hans fru. Ta med frågan. Är det inte så att när en man dör och hans fru dör efter honom utan att gifta om sig, så kommer hon att vara hans fru i paradiset? Är det inte så? Ta i, men vad menas då med en fru bättre än hans fru? Det är två saker. Är någon som vet? Ja. Nej, att hans fru blir bättre. Alla människor blir bättre i paradiset. Som Sheikh Ibn Uthaymeen, även om de blir vackrare. Bättre. Han är helt perfekt. Och också att han får en hur eller in. Vilket också faller in under detta. Nej. Och samma sak här för kvinnan. Om det är en kvinna som har dött så läser man samma dua. Men man byter ut pronomen. Man byter ut pronomen till ha. Allahumma gfir laha. Warhamha, wa'afiha, wa'afu'anha och så vidare. Och samma sak om det är plural, flera som har dött. Allahumma gfir lahum, warhamhum och så vidare. Men man byter ut den pronomen som finns på respektive ord. Wa'adkhilhu al-jannah, wa'idhu min adhab al-qabr, och skydda honom från straffet i graven och straffet i helvetet. Denna hadith bevisar att straffet i graven är på riktigt. Adab al-qabr, det är någonting som finns på riktigt. Till skillnad från ahlul bid'a, folket av innovationer, som förnekar, eller vissa av dem, förnekar straffet i graven. Och säger att det här finns inte, det här är ologiskt, det finns inga autentiska bevis. Jo, här har vi en hadith från Sahih Muslim. Det är autentiskt. Och det finns massor med hadith. Och de förnekar då straffet i graven. Och det här är en innovation. Som med Mu'tazila, vissa sekter. Och även Hizb ut-Tahrir förnekar också straffet i graven och så vidare. Så man ska vara på sin vakt från den här, yani bid'an, den här innovationen. Att förneka någonting som profeten alaihissalam har bekräftat. Sen så nämner författaren en till dua som berättas från Abu Huraira och Abi Qatada, då de sa att profeten alaihi salatu wassalam, då han bad över en janaza, brukade säga: Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthaina wa shahidina wa ghaibina. Wa Allah, förlåt våra levande, förlåt våra döda, förlåt våra små, förlåt våra äldre, förlåt våra män, förlåt våra kvinnor, förlåt våra närvarande och förlåt våra frånvarande. Allahumma, och Allah, den av oss som du låter leva, fa'ahyihi ala al-islam, låt honom då leva på islam, och den av oss vars liv du tar, fa'amithu ala al-iman, så ta då hans liv på al-iman. Och Allah, la tahrimna ajra, låt oss inte missa denna belöning. Och wa la taftinna ba'da, och låt oss inte halka eller sättas på prövning efter honom. Och denna hadith är berättad av en Tirmidhi. I denna hadith finner vi mer generellt. I första dua, och här nämner Sheikh ibn Baz, att det bästa när man gör janaza för en person är att man läser båda dessa dua tillsammans. Den första duan är specifikt riktad till personen som dött, eller hur? Och Allah, förlåt honom, ge honom janna. Den andra duan är för alla muslimer. Det är inte så. Och mashallah, en muslim gör dua för alla. Så han säger här: och Allah, förlåt våra levande och våra döda. Utan att begränsa. Vilka är våra levande? Det är alla muslimer som lever. 1,7 miljarder. Och Allah, förlåt våra döda. Vilka gör döda? Alla. Alla muslimer som någonsin har dött, förlåt dem. Subhanallah. Vet ni vad det finns för belöning i att be om förlåtelse för en död muslim? Ja? Ahsant. Profeten alaihi salatu wassalam har nämnt en hadith som Sheikh Albani nämner i Hassan, att den som ber om förlåtelse för en muslim eller för de döda muslimerna eller för muslimerna kommer att få en hasana, en belöning för varje muslim. Så tänk er här, Allah, förlåt de levande och döda muslimerna. Hur många lever inte 1,7 miljarder och hur många har inte dött? Hur många hasanat får du inte av att bara säga denna korta dua? Yani mer än 2 miljarder hasanat av att be Allah förlåta de troende, de som lever och de som har dött. Och förlåt våra yngre och våra äldre. Varför ber man om förlåtelse för de yngre? Är de inte syndfria? Här nämner ulema som Ibn Uthaymin, yani det nämns i samband, yani det nämns inte för att de är behov av förlåtelse, men förlåt oss alla, yani de nämns tillsammans med de äldre. De äldre är de som behöver förlåtelse, de som har nått mogen ålder, men de yngre nämns tillsammans, inte för att de är behov av att förlåtas, men de nämns bara då tillsammans. Och förlåt våra män, våra kvinnor, våra närvarande, våra frånvarande. Och Allah, den av oss som du låter leva, låt honom leva på islam. Och den vars liv du kommer att ta, ta hans liv på al-iman. Här är en jättestor fayda. Skillnaden på islam och iman. Varför sa han inte: den av oss som du låter leva, låt honom leva på iman. Och den vars liv du tar, ta hans liv på al-islam. Utan när han talade om de levande, nämnde han att, han att vi ska leva på islam och vi ska dö på al-iman. Är någon som kan nämna visheten bakom detta? Egentligen, då får du gå tillbaka till frågan: vad är skillnaden på islam och iman? När de nämns tillsammans, då finns det en skillnad på dem. Ja, Ibrahim. Ja, al-islam är de yttre gärningarna, och al-iman de inre gärningarna. Och så länge man lever ska man kämpa att göra de yttre gärningarna, och självklart tillsammans då med al-iman. Men när man dör och ligger på dödsbädden, så gör man ju inte yttre gärningar. Det är inte så att du fastar och betalar zakat och ber speciellt mycket och så vidare, utan du dör på din tro. Det är den enda gärningen som du lämnar denna dunia med. Eller hur? I de sista andetagen du lämnar med al-iman. Så här nämns då denna faida. Och sen, och Allah, låt oss inte yani förlora eller fråntas denna belöning. Vilken belöning? Då säger här ulema, belöningen i bönen och dua för den döden. Låt oss inte yani berövas belöningen över att ha bett över denna person. Och två, låt oss inte heller förlora belöningen i att vi har haft tålamod med den här personens bortgång. Så här nämner Sheikh Ibn Uthaymeen två saker. Man har sabr och ihtisab, förväntar sig belöning. Då man förlorat någon, då får man belöning. Och att man också ber för de döda, då får man belöning. Och sen det sista, wala taftina ba'da, och låt oss inte halka eller drabbas av en fitna efter den här personens bortgång. Och här nämner Ibn Uthaymeen varför. För att varje människa är sårbar. Så länge man lever är man sårbar och kan drabbas av al-fitna. Al-ahya, som sahaba, det var Abdullah ibn Mas'ud som sa att håll fast vid vägledningen av de som dött. Han menade de sahaba som dött. فَإِنَّ الْحَيِّ لَا يُؤْمَنْ عَلِيهِ الْفِتْنَ. För den som lever vet vi inte vad som händer. Vi kan inte garantera att han inte kommer drabbas av fitna. Så länge man lever så finns det en chans att man halkar. Och därför ska människan alltid vara rädd. Ska vara wajil. Han ska vara khaif, rädd och försiktig. Och inte känna sig garanterad paradiset. Utan han ska alltid be Allah azza wa jalla att göra hans hjärta fast på islam. Så som vi känner till i den kända duan. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och det var den dua som profeten Ali satt och gjorde mest av allt. Och han var den han var. Och när han frågades varför så sa han att det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Allah stärker den han vill och vilseleder den han vill. Så man ska alltid be Allah azza wa jalla om ett thabat. Och att inte ens hjärta ska vilseledas. Och att man ska be också Allah azza wa jalla om att dö i det bästa av tillstånd. Nästa hadith berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om ni ber över en person som dött, för akhlisu lahu du'a, så be då uppriktigt för honom. Berättat av Abu Dawud. Och det här är generellt. I all du'a ska man ju ha ikhlas. Men att man gör du'a uppriktigt, det vill säga från hjärtat, med ett närvarande hjärta. Inte bara, okej, vi går på janaza, sen du står och ber och du tänker på någonting annat. Nej, subhanallah, be för din broder, han är i störst behov någonsin av din dua. Gör dua, att Allah ska förlåta honom. Yani, be med uppriktighet. I det här tillfället är det otroligt viktigt att man gör en uppriktig dua till Allah azza wa jalla, att Allah ska förlåta den här personen. Och inte bara, som vi sa, att man ber och man är negligent, man är frånvarande. Utan man ska be med sinne, man ska be med fokus och närvarande hjärta. Sen så berättas det från Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma att han bad janaza över en av hans döttrar som hade dött. Och han gjorde fyra stycken takbirat, yani Allahu Akbar, fyra gånger. Och efter att han var färdig, yani ba'da al-rabi'a, faqama ba'da al-rabi'a, efter den fjärde takbir, alltså innan taslim, så gjorde han lite dua. Han gjorde istighfar. Och så sa han att profeten alaihi wasallam brukade göra på detta sätt. Och vissa riwaya att han stod efter den fjärde dua yani så länge att jag trodde han skulle göra en femte takbir, och sen gjorde han taslim på sin högra och vänstra sida. Och då så nämnde han efteråt att det var så här som profeten alaihissalam brukade göra. Och det är också en fråga. Vi sa att man ber fyra takbirat, läser fatiha efter första, salat al-ibrahimiya efter andra och dua efter den tredje. Och men vad läser man efter den fjärde? Dua. Om imamen, eller du själv är imam, inte har gjort taslim, så fortsätter du göra dua tills imamen gör taslim. Okej. Men som ulema här nämner, till Asr. Grunden är att man gör dua efter tredje takbir. Och efter fjärde, det är extra. Ta i nästa kapitel, Bab al-Israf bil-Janaza. Kapitlet att skynda sig med en janaza. Skynda sig med att ta hand om liket, tvätta liket, linda in det och att begrava det så snabbt som möjligt. Och också skynda sig med att föra liket till begravningsplatsen. Den här processen ska gå snabbt. Från att döden är bekräftad tills jordfästningen, då man begravt personen, den hela den processen ska gå så snabbt som möjligt. Och därför i muslimska länder, en person dör efter fajr, när ber de janaza för personen? Dhuhr. Dör efter dhuhr, de kanske hinner göra färdigt och be efter asr. Det handlar bara om någon timme. Och inte som man gör i dessa länder, att man ligger in ett lik i ett kylskåp och sen massa kemikalier och sen är ni var glad om du begravs innan en vecka. Allah nostan. För att folk ska samlas och bla bla bla. Obducering och bekräfta dödsorsak. En massa saker som Allah nostan inte hör hemma i islam. Men självklart det kan ju finnas undantag där det kanske är ett brott inblandat och man måste veta dödsorsaken, leta efter bevis och liknande. Det är en annan sak. Men även där får man ju då skydda på processen så mycket som möjligt. Och här nämns då hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wasalam sa: Asri'u bil janaza. Skynda er med begravningen. För om det är en rättfärdig person så är det någonting gott som ni skyndar den till. Och om det är någonting annat så är det någonting dåligt som ni befriar era axlar från att bära. Bukhari muslim. Nej. Det spelar ingen roll om det är en bra eller dålig person. Skynda er i att begrava personen. Skynda er att bära personen till begravningen. För om det är någonting bra så påskyndar ni bara att den här personen får det goda han har lovats. För ni vet att när al-mu'min, när den troende dör, så får han bushra, eller hur? Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Yani de troende får dessa bashair, dessa bushra när de dör, att känn ingen rädsla, ingen sorg, wa abshiru bil jannah, och glada nyheter om paradiset som ni har lovats. Nahnu awliya'ukum, till slutet på versen. Så han har fått denna bushra att han kommer att få en belöning från Allah. Så han vill snabbt få den här belöningen. Han vill inte vänta en dag eller en vecka eller någonting. Han vill snabbt till graven så att den här belöningen börjar att gynna honom. Så hindra inte honom från detta, utan skynda er med att begrava honom. Och två, om personen är dålig, han var en syndare, så gör er snabbt av med honom så ni slipper bära honom. Hänger med? Och subhanallah, vilken förnedring, eller hur? Vilken förnedring. Audubillah. Yani, gör det snabbt av med honom så ni inte behöver bära honom. Wallahu musta'an. Och så är det. Den som lämnar dunya i ett av dessa tillstånd. Khair eller shar. Bra eller dåligt. Om man ska rannsaka sig själv med vilken av dessa två man är. Nästa kapitel, att skynda sig i att betala den avlidnes skuld. Och här berättas det en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wasalam sa: Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yaqdiya anhu. Den troendes själ är fängslat eller hindrat med hans skuld tills skulden betalats. Berättar David Tirmidhi, och han säger att den är hasan. Nej. Om en muslim dör som är skuldsatt, så är det wajib att betala skulden så snabbt som möjligt. Så pass att profeten sallallahu alaihi wasallam inte ens brukade be för dem som dog med skulden. tills man betalat skulden för personen. Och här nämner de där då, och det här nämner också Allah i surat An-Nisa, då han pratar om arvsrätt, vem som ska ärva vad. En person som dör och har pengar eller har egendom, har investeringar och liknande, då har vi ju de efterlevande som är arvtagare, eller varför. Och dessa arvtagare har ju rätt till sin bestämda del i islam. Men när det kommer till att en person har dött, då brukar de lärda säga att först så ska man ta från hans pengar till att förbereda begravningen. Kostnaderna för begravningen kommer först. Det måste ju prioriteras att personen blir begravd, om inte någon annan står för det. Två kommer skulder. Tre kommer en wasiya, de saker han har testamenterat till andra. Och fyra, då kommer själva arvet som delas ut. Men ett problem vad folk gör när en rik person dör, så börjar barnen och familjen att tjafsa om pengar. Vem ska ha vad och vem ska ha vad? Och de väntar med att betala skulden, om de ens betalar skulderna överhuvudtaget. Och de tänker på sig själva först. Och som Sheikh Uthaymeen nämner, vissa dör och han kanske har skulder, men han har bara investering i till exempel fastigheten. Och då tänker barnen, nej men vi kan inte sälja fastigheterna. Och vi säljer dem om ett år eller två år, då får vi dubbla pengarna. Det är inte tillåtet. Du måste sälja dem och ge personen hans pengar. Så jätteviktigt, har man en släkting som dör, så är då arvtagarna skyldiga att betala hans skuld, förutom om lånegivaren förlåter personen. Och det kan finnas ibland, till exempel för det i Sverige, om en person har ett visst lån och dör, så stryks lånet, de tar bort det. Alltså, då har man ingen skuld. Men personen som inte stryker lånet har rätt att få sina pengar. Och det är inte fel, det är inte wajib att förlåta en person som dör. Du kanske lånat ut pengar som du är i behov av, och han lämnar investeringar efter sig. Varför hela världen ska du inte säga att du vill ha dina rättigheter? Så det är ingenting dåligt eller fult att säga att man vill ha sina pengar tillbaka. Utan det är din rättighet i islam, och du har inte gjort någonting fel. Så här nämns då, som handlar väldigt, väldigt allvarligt, att nafsul mu'min, den troendes själ, är mu'allaqa, den är begränsad, den är hindrad. Och då säger han ulama från att få Allahs belöning, så länge man inte betalat av skulden. Förstår ni hur allvarligt? Det är när han ligger i barzakh och väntar på att få belöning eller njuta, men det finns ett hinder emellan, och det är att det finns en skuld som måste betalas. Så därför ska man vara väldigt angelägen om att betala de avlidna skulder. Och därför är det också jätteviktigt att den som har skulder skriver ner dem. Vad händer? Han lånar massa pengar utan att skriva ner det. Ingen vet om det. Och så dör han. Och så kommer någon och säger, men jag vill ha mina pengar. Och så vilka pengar? Det finns inget bevis på att någon är skyldig i någonting alls. Och det finns massa sådana här fall som hamnar i domstol, där folk gör anspråk på pengar och andra personer inte vill betala för att det finns inget bevis och så vidare. Och därför har Allah lärt oss att om vi lånar, så ska vi skriva ner. Vare sig det är liten eller stor skuld, så är det bra att skriva ner. Okej? Nästa kapitel, al-maw'idatu 'inda al-qabr, att ge förmaningar vid graven. Där berättas det från Ali radiallahu anhu, som sa att vi var på en janaza tillsammans med profeten alaihi salam på al-Baqi al-Gharqad, begravningsplatsen vid Masjid Nabawi. Och då så satt vi runt profeten alaihi salatu wassalam, och profeten alaihi salatu wassalam hade någon käpp med sig som han liksom hade då i handen. Och så säger profeten a.s. att det finns ingen av er förutom att hans plats redan är skriven. Hans plats i elden eller hans plats i paradiset. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, ska vi då inte förlita oss på vad som är skrivet? Och då så sa han, i'malu, agera. För varje person kommer att få det underlättat vad han skapades för. till slutet på hadithen som finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Profeten alaihissalam hade inte som vana att alltid förmana folk att hålla en khutba då någon hade dött. Det var inte det som var praxis. Det var inte det som var vanligast. Utan man brukade begrava personen utan att hålla ett tal. Men det hände att under vissa tillfällen så höll han ett tal. Som i denna hadithen om vad som händer med den avlidne. Och då nämndes det till exempel att man inte hade grävt färdigt graven. Så i väntan på att man grävde graven så höll han ett tal och så vidare. Genom det finns en munasaba. Det finns ett behov för att hålla ett tal. Så kan man hålla ett tal. En maw'ida, en påminnelse. Och då säger också här ulama att påminnelsen på en begravningsplats och vid en begravning är som starkast. För att vad? Det har nämnts i haditerna att vi ska besöka begravningsplatserna för de påminner oss om nästa liv. De påminner oss om döden och nästa liv. Det mjukar upp ditt hjärta. Och det är någon som mest mottaglig när man är på begravningsplatsen. För du ser, jag kommer också hamna där. Jag kommer också begravas här. Och då är det mottagligt. Och då är det jättebra att man håller ett tal för de här personerna. Tajib. Så det är tillåtet att hålla ett tal. Men Allah Mustan, ibland när man har gått på begravningar, det är inte en person som håller ett tal, det är flera. Och det är långa tal. Och ibland de handlar inte ens, det är inte ens en maw'ida. Det handlar om någonting helt annat. Det handlar om, ja, jag vet inte vad. Men påminnelse. En kort påminnelse. En tanke. Ställare för de som då är närvarande. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet att göra dua för den som har dött efter det att han har begravts. Och att vänta vid hans grav för att göra dua för honom och att be om förlåtelse för honom och att läsa för honom. Ja. Vi har talat om vad man säger när personen dör. Vad man säger när man läser janaza. Och det här kapitlet handlar om vad man säger när man har begravt personen. När du står där vid begravningen och ni har lagt jord över hans kropp. Finns det då någonting man kan säga? Ja, det gör det. Och det berättas här från Abi Amr. Och det sägs Abi Abdillah. Och Qila Abi Leila Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Att han sa, vi var med profeten alaihi salatu wassalam, eller profeten alaihi salatu wassalam, då man var färdig med att begrava en person, så brukade han stå en liten stund och han sa, istaghfiru li akhikum, be om förlåtelse för era broder, was'alu lahu at-thabat aw at-tathbit, och be att man ska stärka honom, för innahu al-an yus'al, för det är nu han kommer att frågas. Ja. Så det här var då kärna när vi är liksom. Profeten brukade när de begravde en person göra dua för personen. Stå kvar och göra dua. Och han sa, be nu om förlåtelse för era broder. Och be om ett thabat. Två saker. Förlåtelse och två ett thabat. Att han ska stärkas. Och vad menas här att han ska stärkas? Jo, vid utfrågningen. För innehåll är just här. För det är nu han frågas ut. Det är nu en munkar och en nakir, de här två skräckinjagande änglarna, kommer och sätter honom upp i graven och ställer honom de här tre frågorna. Men rabbok, vem är din herre? Med din, vad är din religion? Vad med nabi, och vem är din profet? Tre stycken frågor. Och han kan inte svara. För han är i ett chocktillstånd om Allah inte stärker honom. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرِ. Som Allah nämner i surat Ibrahim. Yani Allah stärker de troende med dessa ord. Och utan dessa ord, denna hjälp från Allah Azza wa Jal, så kan man inte svara på dessa frågor. Det här är inte någon teori du kan plugga in. Sen lever ett kaosliv och sen tror att du ska svara rätt på frågorna. Nej. Utan du kan bara svara rätt på frågorna om Allah hjälper dig. Så jätteviktigt att man ber Allah Azza wa Jalla att stärka och att göra ens bröder fasta vid den här utfrågningen. Så att de svarar rätt på de här frågorna. Besvarar man rätt, så alhamdulillah, kommer man då att påbörja att få sin belöning i graven, och saker och ting kommer att gå bra. Och det nämns en athar från Amr ibn al-As radiyallahu anhu, att han hade en önskan då han dog, att när han dött så skulle man stanna kvar efter att man är färdig med att begrava honom, lika lång tid som det tar att slakta en kamel, stycka den och att dela ut köttet. Det är kanske en timme eller en halvtimme, jag vet inte. Att man stannar kvar så länge och att man då gör dua för honom. Men ulema som Ibn Uthaymin och Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger att det här är hans ijtihad. Det var hans åsikt. Och det här är inte någonting som profeten alaihissalam brukade göra. Han brukade inte stå kvar så här länge och be för folk. Utan det här var hans privata önskan att man skulle göra så här för honom. Och så säger Imam an-Nawawi att Ash-Shafi rahimahullah säger att det är rekommenderat att läsa Koran vid hans grav. Och om man läser ut hela Koranen så är det någonting bra. Och här finns en jätteviktig punkt. Och det är att det här, den här källan stämmer inte. Här har Imam an-Nawawi fel. Okej. Imam Shafi'i har inte alls sagt att man ska läsa Koran. Imam Shafi'i var själv på åsikten att Koranläsning som du gör inte når de döda. Så att han ska ha sagt det här stämmer inte. Utan vad som är korrekt är att det är Shafi'iya. Vissa från Imam Shafi'is medhab, vissa lärda efter honom, har sagt detta uttalande. Och inte Imam Shafi'i själv. Och inshallah, Imam Nawawi gjorde ett misstag här, ett fel, då han tillskrev den här åsikten till Imam Shafi'i. Och det är även åsikten av Imam Malik. Då man nämnde till honom att läsa Koran för de döda, så sa Imam Malik: "Ma alimna ahadan fa'ala dhalik." Vi känner inte till någon som har gjort detta. Och när Imam Malik, som träffade tabi'in, studenterna till sahaba, och som bodde i Medina, bodde bredvid den här begravningsplatsen som vi nämnde, säger att vi känner inte till någon en från Salaf som har gjort detta, så förstår man att det är som konsensus, att det här är en innovation. Det är inte någonting som profeten alaihissalam gjort, inte heller sahaba, inte heller tabi'in. Och även Imam Ahmed nämner att det inte är sunna att läsa Koran för de döda. Det är en viktig fråga, för att i många muslimska länder så läser man Koran för de döda. Jättemånga muslimska länder. Och ibland betalar man någon sheikh som ska komma och läsa. Och till och med vissa har anställt en person som sitter och läser, och de går i skift dygnet runt för en person som är död. Och det här är fel. Allah har sagt i Koranen: وَلَيْسَ لِلْإِنْسَ إِلَّا مَا سَعَى. Att människan har inte, eller får inte, annat än vad hon själv har gjort. Genom du, när du har dött, får inte belöningen för vad någon annan gör åt dig. Och det är den korrekta åsikten, att det går inte att läsa Koran och sen skänka belöningen till den som har dött. Så man ska inte läsa Koranen för de som har dött. Inte ens surat Yasin, som vissa har för sig, den stämmer inte heller. Utan vi gick igenom innan att hadithen är svag, och även om hadithen skulle vara sahih, så handlar det om att läsa Yasin vid dödsbädden innan personen har dött, och inte efter att han har dött. Allah musta'an. Så i nästa kapitel, att betala sadaqa för den som har dött. Kan man göra det? Kan man ge sadaqa åt en avliden person? Nej. Sadaqa och dua för de döda. Och det här då efter begravningen. Kan man då göra någonting bra för den som har dött? Han nämner Allahs uttalande: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Och de som kommer efter, al-muhajirina och al-ansar, de säger: Herre, förlåt oss och förlåt våra bröder som varit före oss i våran iman. Ja, de gör generellt dua att Allah ska förlåta de troende. Så här finner vi dua att Allah ska förlåta muslimerna. Och han nämner sen hadith Aisha radiyallahu anha, att en man kom till profeten alaihi salatu wassalam Och han sa att våra moder lämnade oss plötsligt. Men hon dog plötsligt. Och jag tror att om hon levde och hade chansen, så skulle hon ge sadaqa. Fahel, får hon då någon belöning om vi ger sadaqa åt henne? Och då så sa profeten alaihissalam, naam, ja. Bukhari muslim. Så här finner vi att det är tillåtet att ge sadaqa åt de som har dött. Yani du ger med nia. Till exempel skänka till en moské, gräva en brunn, köpa Koran. Eller skänka pengar till fattiga. Med avsikten att det ska vara till din mor, din far, dina förfäder. Eller till någon annan person som du håller kär. Och han nämner sen hadith. Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om människan dör så slutar hans gärningar att öka. En qata anhu amalu, förutom tre saker: sadaqa jariya, en kontinuerlig sadaqa, och ilmun yuntafi'u bih, eller kunskap som han tar nytta av efter honom, som han lämnat efter sig. Av waladin salih yad'ula, eller en rättfärdig son som gör dua för honom. Och denna hadith finns i muslim. Här finner vi att när människan dör så får hon inga mer hasanat. Jag kappar amal. Stopp. Yani nu när du lever och du gör någonting bra, dina hasanat ökar, eller? Men när du dör, då är det stopp. Då slutar änglarna att skriva. Du kan inte göra tauba. Du kan inte ge sadaqa. Du kan inte börja be. Du kan inte göra någonting. När du dör, är det kört. Ja, när du dör på det som du levde på. Men det finns vissa undantag. Och det är en äthar. Det man lämnar efter sig. Som fortsätter att gynna andra. Och här nämndes då tre saker. Den första är en sadaqa jariya. En sadaqa, en almosa som är kontinuerlig, som fortsätter att generera belöning eller gott efter deras bortgång. Kan ge exempel på en sadaqa jariya? Bygga eller gräva? Gräva en brunn. Nej. Bygga en moské. Och så länge folk ber där, du får personer belöning. Och så länge personen dricker från brunnen, får de belöning. Någonting mer? Det kommer sen. Ja. Så sadaqa jariya, yani en sadaqa som fortsätter att ge avkastning och gynna folk. Plantera träd till exempel, där frukterna går till fattiga, grönsakerna går till fattiga och så vidare. Allt det här är sadaqa jariya som fortsätter att ge belöning. Eller köpa mushaf, koranböcker, och stoppa i moskén. Eller bygga en koranskola. Så länge barn och folk lär sig koranen där, personen får belöning. Hänger med? Så sadaqa jariya är någonting, mashallah, väldigt, väldigt stort att göra för en person som har dött. Och det kan även en person göra när han lever. Han kan planera att, men jag vill göra en waqf. Jag vill lämna någonting som är stiftelse. Jag köper den här byggnaden. Hyran som kommer in från byggnaden ska gå till fattiga. Så är ni så länge det går. Det är också en sadaqa jariya. Eller han själv bygger moskén. Han själv gräver brunnen när han lever. Och sen dör han, då kommer han fortsätta få belöning. Så här har vi ju två aspekter. Att personen själv då gör den goda gärning, eller att personen, någon släkting eller nära till honom, efter honom, gör detta. Och sen nämndes kunskap, den andra. Nyttig kunskap som folk drar nytta av efter honom. Och egentligen, som brodern sa, det är faktiskt en sadaqa jariya. Det är en sadaqa. Men profeten alaihissalam särskilde den här med att nämna den för att den är så otroligt viktig. Och det här är den bästa sadaqa. Nyttig kunskap som man lämnar efter sig. Och det är den enda kunskapen som den enda arvet som profeten har lämnat efter sig. Känner ni till det? Du har nämnt sig hadith Abi Darda att profeterna lämnar inget arv efter sig. Det enda de lämnar efter sig är kunskap. Och att de lärda är profeternas arvtagare. Ja. Så det bästa arvet du kan lämna efter dig är kunskap. Och subhanallah, det har nämnts att den som kallar till någonting gott, den som lär en person någonting gott, får belöningen av det och alla de som följer honom. Yani, du kallar en person till islam, personen accepterar islam genom dig. Du får belöningen för allting gott personen gör under dess liv. Även om du skulle dö dagen efter. Och personen fortsätter att leva 50-60 år. Varenda bön personen gör, det kommer i din hisab i hasanat. Din plånbok av hasanat. Du lär en person att läsa al-Fatiha. Varenda gång personen läser Fatiha, det kommer hos dig som hasanat. Subhanallah. Du kallar en person från bid'a till sunna, från shirk till tawhid, från okunskap till kunskap. Du lär en person någonting. Varenda sak du lär ut som personen tar nytta av kommer du få belöning för. Tänk er då de ulema som skrev böcker, som till exempel han Nawawi skrev den här boken för nästan 1000 år sedan. Hur många har inte läst den här boken? Men han får inshallah belöning och vi sitter här och läser hans bok. Han har varit död i 1000 år. Han får belöning för detta, subhanallah. Och vi lär oss av de här haditherna han har samlat ihop och de här koranverserna. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Malik, Imam Shafi och så vidare. De fortsätter att få belöning och de ligger i graven. Subhanallah. Därför brukar man säga på arabiska väldigt vackert att de döda är inte de som lever i graven. Eller de döda är inte bara de i graven, utan de döda kan vara levande döda. Där vi har folk som är döda men de är levande. De är bland oss. Du ser Imam Bukhari, rahimahullah. Eller hur? Som att han vore bland oss. Hans kunskap är här och den gynnar oss, subhanallah. Och sen den sista är då en rättfärdig eller rättfärdigt barn. Walad översätts ibland till son. Walad översätts ibland till son, men det betyder faktiskt barn. Det är mer generellt. Visste ni det? På arabiska. Allah säger i Koranen, Yusikumullahu fi awladikum. Lidbäckare mithlu haddikum thayn. Allah beordrar er gällande era awlad. Plural på walad. Och sen nämner han, pojken ska ha en del och flickan ska ha en del. Yani de är båda en del av era awlad. Så awlad eller walad betyder både pojke och flicka på fosha, på korrekt arabiska. Men används oftast för att tala om pojkar. Men det betyder här barn. Ett rättfärdigt barn som gör du'a för det är också någonting som man tar nytta av när man har dött. Och här också finns en jätteviktig färg där, som Ibn Uthaymin nämner. Han sa här rättfärdigt barn. Han sa inte bara barn. Varför? För det är bara de rättfärdiga barnen som känner till föräldrarnas status och gör du'a för dem när de har dött. Ett barn som någon lämnar efter sig som är kriminell, han är baje, han är vilse, han ber inte. Tror ni att han ska lägga fokus på att göra du'a för sina föräldrar? Han kan inte ens du'a för sig själv. Ska han bry sig om att göra du'a för sina föräldrar? Nej. Och det här lär oss vara vikten av att uppfostra våra barn så att de blir salihin. Och det är en investering som inte bara de tar nytta av, du tar nytta av den. Hänger ni med? Någon kanske tänker, varför bryr mig inte om mina barn? Vilket jag tror ingen tänker, men om någon är så dum att de tänker så, det är helt fel. För att du får synd om du inte väljer dina barn. Om du inte uppfostrar dina barn islamiskt. Allah kommer att fråga oss på domedagen om hur vi har uppfostrat våra barn. Det är en skyldighet islamiskt. Så uppfostra dem väl. Det är en investering för dig och för dem. De kommer att göra du'a för dig efter det att du har dött. Subhanallah. Tänk i rättfärdiga barn som kanske hela sitt liv, varenda salat, i sujud säger Allah förlåt min pappa, förlåt min mamma. Allah ger dem paradisen. Hela sitt liv. Och du ligger där i graven, mashallah. Vilken investering, eller hur? Här finns också en tillfärd. Och det är att det här kan också implementeras på en ulema. För att eleverna som de har lärt ut, som de har lärt er islam är som deras barn. Och därför så sa profeten alaihissalam, som det finns i Abi Dawud, att han sa inna mathali, och liknelsen av mig är som en fader jag lär er. Hadithen sahih. Profeten alaihissalam säger att liknelsen av mig är som liknelsen av en fader jag lär er. Så en muallim, han är som en själslig fader för eleverna. Inte fysisk, men en själslig fader för eleverna. Och vad gör eleverna när sheikhen har dött, deras lärare har dött? De gör dua för honom, eller hur? För han är som deras själsliga fader. Så han har också en del av denna, mashallah, enorma belöning som nämns i den här hadithen. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.